En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men sen har det ju några intressanta aspekter. Ett av de största problemen med Viggen och anledningen till att man förlorar en hel del av de här flygplanen, det är ju för att det sugs in massa fåglar i flygplanet. Och det är ju för att man agerar ut i de här skogsområdena. Aha. Det finns inga öppna fält va? På samma vis. Och så flyger man gärna lågt. Så de har jättestora problem med att det sugs in massa fåglar och förstör flygplanen. Och detta leder i sin tur då till att försvarsmakten börjar liksom göra så här kalkyler om hur
många fåglar finns i skogen.
Flyttfåglar och sånt där börjar röra sig. Va? Ja. De liksom gör så planer för det. Va? När ska vi hålla övningar och så? När ska vi agera utifrån det? Och så kollar man i fredstid. Då, den är inte liksom.
Men jag ser framför mig nu lite marginaldoktrin. Hur många fåglar finns i skogen?
Ja, exakt.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och idag ska vi prata om svenska försvarsdoktriner. 70-80-tal. Ja. Vad är en doktrin? Vad är en försvarsdoktrin, Peter? Vi måste försöka bena ut det.
Ja, jag vet inte. När du sa det här i början så fick jag ju direkt kval. För att det är inte så himla lätt att definiera det. Jag tycker just i det här fallet, som den här diskussionen som vi kommer ha nu. Där kan man ju säga att det finns någon slags doktrin i efterhand, möjligtvis. Alltså man kan liksom, det blev en doktrin av det och de konsekvenserna som liksom det försvarspolitiken utvecklades till i Sverige. Men det är lite oklart om det fanns en tydlig idé från början.
Men kan man säga så här att en doktrin är ju ett tankesystem som styr praktiska handlingar. Och då tror jag att man skulle kunna säga så här att man har ju möjligtvis en doktrin för säkerhetspolitiken, och säkerhetspolitiken brukar man ofta ha åtminstone två stycken stora ingredienser, eller två ben, och den ena är ju utrikespolitiken, hur vi agerar mot andra länder, och det andra är ju försvarspolitiken. Och försvarsmakten får ju egentligen på många sätt en politisk styrning om vad man förväntar sig, vad den ska åstadkomma. Den måste ju liksom rimma med den här säkerhetspolitiska idén, eller hur?
Precis, i Sverige har vi det som brukar kallas försvarsbesluten, som egentligen är det, precis som du pratar om. Det är då försvarsmakten får sin inriktning. Och det där är ju lite som riksdagsvalet för totalförsvarsmyndigheterna i Sverige ungefär. Och de brukar ju vara mellan var fjärde eller var femte år, och ibland är den lite oftare. Det beror på om det händer någonting en väldigt stor omställning i Europa eller i världen som gör att man kanske vill snabba på försvarsbesluten. Vi ska prata om dem nu, för vi har fyra sådana spännande försvarsbeslut att diskutera idag.
Men en sak till som jag skulle vilja ta upp, och så får du kommentera det. Det är väl också att det kan vara bra att veta det, att den här konkreta, som man säger, operativa planeringen, alltså det man ska göra i speciella delar av Sverige, den styrs ju av de här militärområdesbefälhavarna som ju har rätt att liksom samordna då både marinen, flyget och armén i respektive område. Det kan ju vara bra att veta att det var så det fungerade. Sen fanns det ju då även en operativ planering på allra högsta nivå naturligtvis. Men det är viktigt att veta det, att det var regionaliserat, om man uttrycker sig så, under stora delar av kalla kriget.
Men nu ska vi prata om den allra högsta nivån egentligen. Det är där, ja, där vi ska röra oss.
Vi kanske
nu
kommer in lite på det regionala. Ja. Jag gillar ju det där liksom. Ja. På marken, Peter.
För övrigt kan jag säga att jag laddade upp med att lyssna på Imperiet igår. Och Tåström. Jag vet inte, är det någon Tåström-fantast eller?
Ja, jag har ju spelat covers av Tåström faktiskt. Det här kanske kommer som en chock det för lyssnarna annars, faktiskt.
Ja, jag blir chockad själv faktiskt.
Och jag hade ju coverband och spelade under gymnasiet. Det kanske är en så att jag är faktiskt lite musikalisk, Peter.
Ja, men det var ingen tvekan om det. Men eftersom du är liksom konservativt dag så tänkte jag att du bara liksom lyssnar på Mozart. Och
nej, men jag, det kan jag väl släppa. Jag har ju spelat Ebba Grön och till och med jammat med en kille från Blåtåget på nattåget från Umeå ner till Stockholm. Så att, men det kanske vi kan ta någon annan gång.
Det kan vi ta någon annan gång. Men jag tar upp det för att det är intressant för att Tåström och Imperiet och Ebba Grön handlar ju också om en viss politisk kontext som det är som råder under 70-80-talet som också kommer att spela in här.
Just det.
Så det är därför jag nämner det lite grann. Men hur som helst, jag tycker vi kan börja med, vad är det som, alltså den här perioden är intressant, 70-80-talet och Sveriges försvarsplanering här, för att det sker ett ganska stort skifte. Och det är lite det vi vill komma åt här nu. Vad är det som förändras under den här perioden och varför är det intressant då för oss? Och då kan man väl säga så att det är den tiden som har varit en ganska lång period, det är egentligen från 1920-talet fram till mitten av 60-talet har man planerat på ett ganska likartat sätt i Sverige. Och de har haft ett slags periferiförsvar och en neutralitetsvakt kan man egentligen sammanfatta det som att det var väldigt tydligt, väldigt viktigt att försvara gränsområdena. Och sen uppvisa någon slags förmåga att behålla sin neutralitet ifall att man kommer under press då från olika stormakter i omvärlden.
Får jag kasta in en sak där?
Ja, kasta in en sak där.
Man kan bara vara neutral när krig har utbrutit. Det kan vara viktigt att veta det för lyssnarna. Så typ annars är det ju så att man agerar ju i alliansfrihetens liksom tecken och enligt IKFN då, alltså regler för hur man uppträder.
Men visst, ja, så kan man ju säga. Men å andra sidan så är det ju uttalat redan innan också att man förhåller sig neutral och den måste ju vara trovärdig. Alltså man måste ha en försvarsmakt som är som kan backa upp det. Även om du har formellt rätt i det.
Ja. För jag tycker att det här begreppet neutralitetspolitiken är inte helt självklart. Och vi vet ju att det har ju varit mycket i nuet också där vi har övergivit den. Men då är det viktigt att komma ihåg att egentligen är det ju alliansfriheten vi har övergivit med målet att vara neutral.
Under 50-talet sen, efter andra världskriget, så övergår ju den här periferiförsvaret och neutralitet, jag fortsätter använda ordet neutralitetsvakt, för jag tycker att det funkar ganska bra i det här fallet i alla fall. Att det övergår ju till att bara egentligen man snabbar upp flygplanen och det är ungefär samma taktik. Man vill stoppa inkommande flygplan över Östersjön på väg in mot Sverige som ska då förbereda med atombombsprängningar ungefär. Det är så man föreställer sig. Hårddraget. Men det är det här periferiförsvaret som är liksom centralt. Och det som är viktigt med den här perioden egentligen, och det är ju nu som Sverige går igenom de så kallade rekordåren och vi bygger upp vår krigsmakt och försvarsmakt och den blir väldigt stor. Under den här perioden har vi också Europas fjärde största flygvapen, vilket är ganska stort för en så liten stat. Men då finns det några faktorer här. Det finns pengar i Sverige under den här perioden.
Verkligen.
Det finns väldigt mycket pengar. Det råder politisk konsensus. Det är inget bråk om hur försvaret ska se ut egentligen. Och det här har man lärt sig sedan försvarsstriderna under 20-30-talet. En period som jag själv har studerat väldigt mycket, så är väldigt intressant. Men 1936 så har man ett nytt försvarsbeslut. Och från och med den perioden fram till egentligen 70-talet så råder det politisk konsensus om allting.
Men det är ju lätt att vara enig när man har resurser. Och sen som du säger, 20-talets beslut, 25 års försvarsbeslut som ju bantade, det handlade ju om att man från socialdemokratins sida ju faktiskt ville använda pengarna till annat. Så kan man ju säga. Sen kom ju andra världskriget och så självklart. Men visst, absolut.
Ja, det finns aspekter av det där man kan diskutera, absolut. Men det råder konsensus. Om man säger att de militärtekniska förutsättningarna i den här perioden är ungefär ganska lika. Även om atombomben introduceras och kärnvapen och så blir en faktor, så är det egentligen en så här kvantitativ ökning egentligen av samma typ av taktik som man har sett under andra världskriget. Så det är inte så, det är ingen väsensskild skillnad mot andra världskriget typ av krigföring och det som man ser under första delen av kalla kriget. Så därför har vi också en ganska lätt uppförsbacke, eller man säger att det är ganska lätt en lätt progression då. Ja, vad vill du säga, Martin?
Ja, jag är ju inne på de operationerna nu då. Förlåt Peter. Ja. Men, nej, men jag vill bara anmärka det att det är också så att två sådana här områden som man ju koncentrerar sig väldigt mycket på, som du säger, fram till 70-talet, det var ju faktiskt fördröjningszonen vid Kalix, Kalixlinjen. Där satsar man ju mycket. Och sen den här landstigningen över Östersjön. Med första attack i skaden och hela det här. Va? Så det fanns ju också. Men det är ju som du säger, det är att stoppa de här hoten utifrån då. Mm.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu har vi det här utgångsläget, va? Det som hände under 60-talets mitt ungefär är att de här grundläggande förutsättningarna börjar luckras upp. Det vill säga att det börjar ta slut på pengar.
Eller resurser, ja precis.
Mm. Ja. Nu är det inte lika lätt längre att bara fortsätta och pumpa in mer pengar i krigsmakten. Och det har, de hade ju en sån här uppskrivning, de hade en 2-procentigt påslag varenda år för teknisk fördyring som hela tiden bara maler på fram till 1968 egentligen. Så det här är en viktig faktor. Sen händer någonting annat, det är att man vill ha svenska kärnvapen. Och den här frågan ställer till det ganska mycket. Det gör att den här politiska konsensusen som har funnits sedan tidigare, den luckras upp. För kärnvapen vid det här laget har blivit en mycket större, mer kontroversiell allmän fråga som berör hela civilbefolkningen också, det politiska liksom etablissemanget på ett helt annat sätt. Så när försvarsmakten då vill ha kärnvapen så aktiverar det en typ av politiska krafter som gör att det här blir mycket svårare. Att det inte är inte lika lätt längre att få till konsensus om hur försvaret ska se ut. Och det är intressant, och då finns det de här grupperna som AMSA till exempel, aktion mot svenskt atomvapen som börjar debattera i offentligheten. Och det är väl Socialdemokraterna som vacklar egentligen. Inom socialdemokratin finns det liksom krafter i båda riktningar. En del vill ha ett svenskt kärnvapen, andra vill inte det. Och där vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig. Och sen så finns det ju liksom den här diskussionen då från USA där, om vill vi att Sverige ska ha kärnvapen? Och det finns ju många som har skrivit om den där frågan då, hur vidare det egentligen var ett svenskt beslut och så vidare. Men den här kärnvapenfrågan blir ju en viktig faktor, det som gör att det blir lite svårt att enas om vilken riktning det här ska ha. Och det här har ju faktiskt direkt effekt på hur det svenska flygvapnet ska se ut. För om flygvapnet ska bära kärnvapen eller inte påverkar ju väldigt mycket vilken typ av design de ska ha, vilken typ av funktioner de ska ha.
Viggen var ju en sån
Vi återkommer till den här, men det är, för det där kan lyssnaren komma ihåg att det är väldigt, väldigt intressant då. Sen har vi Undén-planen i FN, vår utrikesminister Undén som driver på att man andra stater som inte äger egna kärnvapen ska inte tillåta kärnvapen på sin mark för att minska spänningarna. Och sen har vi också ett provstoppsavtal 1963 som gör att de här frågorna blir väldigt kladdiga.
Men ett inspel där tycker jag är ju att man ska ju komma ihåg att så länge vi är ett sånt där land som är på väg att skaffa kärnvapen, vilket vi ju var vid den här tiden, då fick vi ju samtidigt sitta med i de här stora förhandlingarna. Och det kan man ju fundera lite kring där, att när vi sen då väl bestämmer oss för att deklarera att vi kommer inte skaffa kärnvapen, då hamnar vi också utanför den där kretsen. Så att det kan
men
man
den, liksom... den frågan förutsätter också att det var ett svenskt val. Att det var vi som valde att skaffa kärnvapen eller inte.
Men jag menar att det är med i ett sammanhang inledningsvis som ju sen inte kommer att vara del av sen, så att säga.
Det stämmer. Det här sammanfaller också med en ny typ av mer aktivistisk utrikespolitik. Och det var det som du pratade om. Det andra benet i försvarsdoktrinen har lite med utrikespolitik att göra. Och här har ju bland annat Palme då gjort sig väldigt känd för sin strikta hållning mot USA och under Vietnamkriget. Men de kritiserar också Sovjetunionen och deras invasion av Afghanistan 1979. Så att här har vi också en faktor då. Och Palme till exempel var ju kanske mer intresserad av att bekämpa... Jag får med att det finns ett citat, jag kan inte riktigt härleda det. Men att han tyckte att till exempel ubåtsjakt skulle bedrivas med andra medel än med båtar. Och det har väl lite med det här att göra, va? Att han tänker sig en mer... en aktivistisk utrikespolitik skulle egentligen fungera krigsavhållande. Så det där är också en intressant faktor.
Och så ska vi samtidigt komma ihåg att samtidigt som han kritiserar USA så tar han emot komponenter till våra stridsflygplan från samma land.
Ja, så att, ja absolut. Jo, det
så
finns
att jag tycker man alltid ska framhålla den där så att säga, dubbelmoralen.
Det finns väldigt mycket sånt där. Och det finns ju väldigt tydlig och planerad stöd från NATO allierade under den där tiden. Speciellt under 56-talet finns det. Där verkar ju klinga av sen. Det finns ju en forskare som heter Robert Dahlsjö som har skrivit om en känd avhandling som heter Lifeline Lost. Beskriver det där.
Och så kritik av till exempel Pragvåren och så vidare. Så att, ja, men ja, det är sant. Aktivismen,
absolut.
Ja.
Det är viktigt. Okej, och vad får det här för konsekvenser för Försvarsmakten? Ja, nu är det fyra viktiga försvarsbeslut som gör den här under 1970- och 80-talet. Och kan man säga att alla de här pekar mot en sak, det är en neddragning. Så man kan ju ifrågasätta då huruvida det här faktiskt var så att säga doktrinskifte eller om det bara var helt enkelt en kamp om resurser. För det man gör det är att man slutar ge den här liksom inflations- eller fördyrningspengen som de har fått hela tiden, så att man får behålla, man stannar liksom, fryser ramen för Försvarsmakten under början av 70-talet. Och det här har ju förstås att göra med ekonomin också, hur den ser ut. Det fanns helt enkelt inte mer pengar att stoppa in här. Och det här får ju en hel del intressanta konsekvenser. Och då att man beslutar att det blir inget svenskt kärnvapen. Och nu vill jag prata om Viggen. Jag spenderade igår kväll så satt jag och glodde på såna här. Det finns ju en uppsjö av olika videos med folk som på YouTube med folk som vet beskriver de här olika krigsplanerna
på Viggen.
Jag blev lite småkåt på Viggen alltså. För den är jäkligt spännande den här. Den har ju en del den introducerar ju en del intressanta saker. Man kunde göra den här kobraställningen. Alltså den kan bromsa upp eftersom den kunde vända på sin utblåset eller på thrusten på engelska. Så kunde den på något vis bromsa upp och ställa sig vertikalt och sen vinkla ner igen då. Så och på det viset så kunde man liksom, om man var jagad av ett jaktplan så kunde man liksom bromsa upp och hamna bakom jaktplanet och sen fortsätta framåt så att man bytte plats. Ja, det var väldigt läckert och det var tydligen ingen först med att liksom introducera den här manövern, att man hade den kapaciteten. Men det som är intressant med Viggen då i det här fallet det är ju att det som Viggen inte blev säger ju någonting om vilken typ av doktrin som råder under 70-80-talet. Och framförallt är att det blev ingen kärnvapenbärare.
Ja, just det. Eller det precis, man planerade som jag var inne på tidigare här. Ja.
Utan istället så väljer man då att bygga ett enhetsplan som man kallar det. Eller idag skulle vi kanske säga multirollplan egentligen. Som ska både klara av jakt, spaning och
attack, spaning.
Ja, exakt. Och det här får ju väldigt tydliga konsekvenser om man då jämför då draken som har varit innan. Där man har byggt runt 600 flygplan under
det
hela den
fantastiskt
perioden.
Fantastiskt att vi hade så många.
Och sammanlagt har man med runt 800 plan tror jag som är aktiv bland annat tillsammans med Lansen då. Men Viggen bygger man bara runt 300, ungefär en likvärdig period. Och det säger ju någonting om hur ambitionsnivån ser ut, och det har ju att göra med. Man hade tänkt att man skulle bygga ungefär 600 Viggen, men man har bara råd med 300. Och då gäller det ju att anpassa kostymen efter rollen egentligen. Viggen har ju en intressant... Ja, vill du...
Nej, alltså jag vet inte om jag förstör nu resonemanget, men jag tänker ju också så här att det är ju precis som du säger, du pratar ju om den här trenden att du drar ner på resurserna, och Viggen är ju ett uttryck för det som du säger, va? Eller hur?
Ja.
Men sen börjar man ju för, så att säga, på något sätt också försöka rationalisera, för det här svenska försvaret ska ju på något sätt... Man måste ju på något sätt lösa nu problemet att vi inte har riktigt lika stor försvarsmakt.
Nej, exakt. Det är det jag menar med att man måste anpassa kostymen här.
Exakt, efter. Ja. Man liksom, och då gör man skriver, det färre plan. Och, ja. Men också, vilket också i tänkandet, och det är ju egentligen ganska fascinerande då, att man så att säga, om man är lite elak här så hittar man ju då på olika lösningar. Man säger till exempel så här att ja, men i händelse av ett krig kommer ju inte Sovjet att sätta in hela sin krigsmakt mot Sverige. Eller hur? Och det där kan man ju fundera i det oändliga på, att det är ju den här så kallade marginaldoktrinen då, att man liksom kalkylerar med, kommer Sovjet att sätta in bara en begränsad del, och hur stor den begränsade del blir ju väldigt hypotetiskt. Och man förstår ju naturligtvis logiken i det där, för det är väl ganska självklart att precis som Finland ju inte var huvudmålet för Sovjets offensiv 1944. Den tyngdpunkten låg ju i Centraleuropa naturligtvis. Men så kan man ju liksom fundera på, är det väldigt mycket efterkonstruktion, för man har inte råd? Alltså, eller hur? Och sen jag måste få framföra en kritik där också. Det är inte jag då. Utan det kan man ju tillgodogöra sig i de som har analyserat det här naturligtvis. Men om nu Sovjet bestämmer sig för att anfalla Sverige, tänker man inte då från sovjetisk sida att då ser man ju till att man har de resurser som krävs för att ta Sverige? Så det finns ju någonting där som haltar i den där marginaldoktrinen, eller hur?
Jag tycker att du är väldigt kritisk nu, Martin.
Ja, men kan du försöka, då får du försvara.
Nej, men jag håller med dig, jag håller helt. Ja, men det är precis det som är problemet med den här marginaldoktrinen, tycker jag. Och det är ju det som ger den här lite karaktären av efterkonstruktion, va?
Att man håller du med om att...
Ja, absolut, helt klart. Det är just det som jag vill komma till här, att man syr kostymen efter den pengen man har, så att säga. Att det, man kan inte bygga mer, man kan inte få kärnvapen, och man har inte mer pengar till 600 Viggen som man har önskat sig, utan då gäller det att anpassa även själva doktrinen efter det, efter den formen som man har, va? Och det här neddragningen sker ju också inom marinen till exempel. Eller flottan, man säger att ja, men vi kan inte försvara alla sjövägar längre, utan vi ska ha mer skärgårdsförsvar. Flottan ska skydda invasionsförsvar, eller hjälpa invasionsförsvaret egentligen in i skärgården på ett annat sätt. Och det gör ju bland annat att man drar ner på den här ubåtsjaktskapaciteten. Så att det där ligger ju bakgrunden, och och sen ärver man ju en del strukturer från tidigare som kan även förstärka det här, till exempel bas 60-systemet som man har byggt upp, som är egentligen korta, man ska ha små korta landningsbanor utspridda över hela landet. Det var en del av kärnvapendoktrinen då, om man nu ska kalla det för en doktrin, att flygvapnet skulle överleva initiala bombattacker genom att vara väldigt, väldigt utspridda och kunna landa var som helst. Detta byggs ju om sen till bas 90 som Viggen agerar i. Och det är egentligen samma sak. Och det här finns ett inspel här från 1967 också.
Alltså 6-årskriget, ja.
Ja, precis.
Mm. Där det egyptiska stridsflyget slås ut på marken då. Naturligtvis.
Exakt. Mm. Ja, man tycker att det här det är ju ett bevis för att tänkandet under bas 60 var ju helt rimligt, va?
Men jag måste säga att det där tycker jag ändå var väldigt... listigt, om man får uttrycka sig så. Det kanske inte är så vetenskapligt term. men jag tycker att det där bassystemet är ändå, det tycker jag tyder på den där svenska kreativiteten. Och att vi använder liksom det vårt stora land. Och där det fanns krigsflygplatser och breddade motorvägar och så vidare. Och det är klart att det där hade ju naturligtvis ökat förutsättningarna för att skydda och rädda flygvapnet under en förbekämpningsfas i ett tänkt sovjetiskt anfall.
Det fick ju några intressanta konsekvenser. Jag håller helt med dig. Det som är intressant är också att det är mycket värnpliktiga, alltså, som sköter den där servicen för de svenska. Alltså den tekniska underhållsnivån är hålls ganska låg just av det här skälet, för att man ska kunna täcka hela utrymmet och man behöver inte ha jättehög teknisk kompetens. Och sen har det ju några intressanta aspekter. Ett av de största problemen med Viggen och anledningen till att man förlorar en hel del av de här flygplanen, det är ju för att det sugs in massa fåglar i flygplanet. Och det är ju för att man agerar ute i de här skogsområdena. Aha. Det finns inga öppna fält va? På ja, samma vis. Och så flyger man gärna lågt. Så de har jättestora problem med att det sugs in massa fåglar och förstör flygplaner. Och detta leder i sin tur då till att Försvarsmakten börjar liksom göra så här kalkyler om hur
många fåglar finns
ja,
i skogen?
Flyttfåglar och sånt där bara röra sig. Va? De har liksom gör planer för det. Va? När ska vi hålla övningar och så? När ska vi agera utifrån det? Och så kollar man i fredstid då. Den är inte liksom
men jag ser framför mig nu lite ja. Marginaldoktrin. Hur många fåglar finns i skogen?
Ja, exakt. Alltså ja. Det där är ju något intressant. Och sen menar jag, precis som du säger, den här förmågan. Att den är väldigt kreativa liksom, att lösa en. Man använder liksom svenska landsbygden på det här sättet. Jag kommer ihåg, jag är född i Växjö. Och det var ju en sån här luftcentral stad egentligen. Och alla vägar ut, jag tror att jag fann att det finns 5 stora vägar ut i Växjö. Och alla de där hade en sån här sträcka på ett par kilometer som var liksom breddad. För att man skulle kunna, och så fanns det såna här hangarer vid sidan liksom på vissa ställen då. Så man skulle kunna landa med de här flygplanen där. Alltså, och det var ingenting man tänkte på när man var liten, men jag har liksom insett det sen i efterhand att det var väldigt centralt för det där området.
Mm. Nej, men det där tyder ju på, som vi redan har sagt, att man ändå i Sverige har anpassat sig tydligt och utnyttjat geografin. Och sen också att så småningom, det här är kanske lite längre fram i tiden, men att man ju också tidigt börjar inse att en av arméns huvuduppgifter, den är ju att skydda de här baserna, flygbaserna. Och det kan man ju se en trend som sen ju kommer sträcker sig ända in i nutid. Att liksom, arméns huvuduppgift blir ju nästan till slut att försvara flyget.
Jag underhöll mig med att läsa Willem Agrell, som förstås många känner till. Och det som är roligt med Agrell är också att han har ju skrivit sen stenåldern om de här frågorna. Han började ju vara aktiv under 60-talet och han har liksom följt alla de här doktrinförändringarna. Så jag tog upp en bok som jag hade av honom från 1979 där han debatterar liksom svenska Om kriget inte kommer, heter han. Det var jäkligt roligt.
Det är en klassiker.
Ja, och där diskuterar han den här konflikten som finns mellan armén och flygvapnet i de här frågorna. Att armén jobbar egentligen som slags ytförsvar, att man ska ha ett segt ytförsvar och hålla på med det, precis som du sa.
Sega gubbar.
Ja, medans flygvapnet då har den här skalskyddsrollen framför allt. Och att det finns en sån konflikt i det. Hur man ska hantera det, för det kostar olika mycket. Då. Och det är ju faktiskt så att armén under den här neddragningen under 70-talet är ju de som kanske, de drabbas ju ganska hårt i att man avstannar i själva mekaniseringen. Det blir mindre pansarförband och den typen av material. Va? Det kommer först under 80-talet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men sen har vi ju det andra årtiondet, 1980-talet. Och tänkte att vi ska säga någonting om det också. För det är ju en period som är känd för en helt andra saker. Whiskey on the Rocks, säger
just
det någonting?
Just ubåts, precis. Ja.
Var du involverad i det, eller har du någon liksom minnen från den där perioden?
Ja, alltså, jag ryckte ju in precis i slutet av 80-talet, så det är klart att jag så här efterhand när jag läser om de här sakerna som vi diskuterar nu, så kan jag ju se vissa saker, att det påverkade även min utbildning. Och en sak som jag minns då, och nu kanske jag går händelserna lite förväg här, men det var att så småningom började man ju att gå ifrån det här statiska tänket att man skulle försvara. Till exempel överger man ju Kalixlinjen så småningom. Och man överger de här fasta utgångsgrupperingarna. Utan man blir mer och mer inne på att man liksom ska hålla trupperna rörligt samlat för att kunna liksom agera mot en motståndare som är rörlig. Och det kan vi diskutera strax här så småningom hur vettigt det var. Men jag minns en sak som vi övade mycket mot. Det var ju att fastställa och eventuellt slå dem mot luftlandsättning. Så det var en sån här sak som kom. Att man förväntade sig så att säga ett sånt här överfall. Strategiskt överfall.
Med, ja, okej.
Okay.
Ja,
med alltså dels ett frontalt anfall om man uttrycker sig så. Va? Men liksom, man brukar kalla kanske ibland för dubbel omfattning. Att man dels försöker göra flank... rörelser på marken, men också att man luftlandsätter på djupet. Och då kommer jag ihåg att en sån där uppgift som vi övade då, som jag var ju spaningsplutonchef då på en brigad spaningspluton, var just att fastställa luftlandsättning.
Okay. Men då tillhör du egentligen den senare typ.
Ja, det gör jag.
Liksom, ja, det är den senare.
Det är nästa steg, därför vill jag inte föregå det här. Så att det är ju slutet, och på 90-talet där man ju, som vi säger, där man tänker om då. Men vi kan väl komma till det då. Men,
ja, precis.
Men det är klart att 80-talet, det är ju som du säger, att där står man ju inför stora... Vad ska vi kalla det för? Avgörande problem. Inte minst som du sa, ur beväpningen till exempel. Alltså. Och det där är ju, det är väl därför man ju sen så småningom, eller i många länder ska jag säga, ju satsa på den här yrkesarmén. En hård kärna av mekaniserad, välutrustad yrkesarmé. Därför att det är svårt att mekanisera en stor värnpliktsarmé. Och man är inte en diktatur som Sovjet. Men
det är ju det de försöker göra. Sovjetunionen
och mekanisera
den här
menar ju vi hjälpa till för pansarfordon och så vidare.
Ja, precis. Mm. Nej, men, och det är ju någonting som är väldigt tydligt när man läser bland annat av Agrell för den här perioden. Det är att man är det allmänna samtalet är väldigt oroat över just Warszawapaktens mekanisering av sina konventionella förband. Och det hör lite grann ihop med det här marginaldoktrinen som vi pratar om, att man tänker sig nu inte längre ett kärnvapenkrig egentligen i den meningen, utan det är liksom konventionella styrkor, och där är Sovjetunionen väldigt överlägset, tycker man, eller anser man då från NATOs sida. Och man försöker konta detta med den här neutronbomben. Oh, fantastisk. Det är en fantastisk episod, va? Och det, för att den
är fantastisk. Jag tycker den är förfärlig.
Ja, den är fruktansvärd, själva idén, va, bakom det. Men just vad som händer här nu då. För det säger ju så mycket om den här politiska klimatet som råder. Det att, och precis som vi... Om man tittar på NATOs liksom hela 1900-tals historia, eller från 49 och framåt, så har man ju hela tiden försökt liksom trumfa en kvantitativ övermakt från Sovjets sida med att man ska ha starkare och mera kärnvapen. Och neutronbomben är ju liksom det sista steget på detta ungefär. Och neutronbombens funktion är att den ska egentligen vara mera radioaktivitet. Den har större förmåga att slå ut pansar av den orsaken. Och då tänker man sig att man kan sätta in neutronbomber mot stora pansarförband. Och så kan man slå ut dem där, va. Men det är bara det att när någon försöker lansera det här under 70-80-talet, så blir det ju framförallt mitten av 70-talet, tror jag, så blir det här en del av en allmän kritik mot kärnenergifrågor och kärnkraftsfrågor. som gör det egentligen omöjligt för Västtyskland, där den här rörelsen är väldigt stark, för att acceptera NATOs och från USAs idé då, att man ska sätta in sådana här neutronbomber i det här området. För de inser ju att det är ju här det kommer slås. Det är ju här vi kommer slås.
Just det.
Det är ju inte, det är inte i USA, utan det är ju här i Tyskland.
Ja.
Så då uppstår en, liksom en splittring inom NATO. Och även Västtyskland vänder sig och blir mera, vad ska jag säga, östvänligt, den så kallade ostpolitiken som sker under den här tiden, så det sitter samman, va.
Men
det här ja. Sägs, jag bara avslutar, ja. Det här sägs ju vara en av Sovjetunionens främsta psykologisk krigföringsinsatser någonsin. Att
ja, de har fredsrörelsen,
liksom, ja. Ja, den så kallade fredsrörelsen kunde underblåsa den här politiska stämningen i Västtyskland och Västeuropa. Och på det viset se till att NATO, det blev politiskt omöjligt att sätta in de här neutronbomberna, att utveckla dem på det sätt som man har tänkt sig. Mm.
Men det jag tänkte bara lägga till är ju lite sammanhanget här, att vi går ju in i det så kallade andra kalla kriget med Reagan och hela detta, och sen så småningom blir Sovjetstatens så successiva nedmontering då från mitt 80-talet med Gorbachev, så att det är en väldigt, väldigt spännande och omvälvande period som du, så, och så som du säger där, tycker jag det där, det jag måste bara få upprepa det, att hur förrädiskt det var med den där fredsrörelsen. Ja. Det är ju, forskningen visar ju ganska tydligt, det är ju som du säger, att den var ju starkt infiltrerad då, från öst och användes ju då som... Så det tycker jag...
Och det är ju spännande också att då samtidigt som man på NATOs sida och västs sida är väldigt fokuserad på de konventionella styrkorna, så bygger ju Sovjet upp en oerhörd kapacitet under vattnet. Och de utvecklar sina ubåtar på ett helt nytt sätt, och om man sätter in de här MIRV ballistiska missilerna, alltså en ballistisk missil som innehåller en väldig mängd mindre kärnvapenladdningar, så att man kan slå ut, va? Så att de samtidigt som man får fokus på det här konventionella i Europa, så utvecklar man framförallt i norra Atlanten och Östersjöområdet den här kapaciteten för att slå first strikes med sina ubåtar. Och det är ju här ubåtsjakterna kommer in på ett väldigt intressant sätt, va? Att det här området blir plötsligt, samtidigt som den här diskussionen pågår, så blir också Skandinavien, hela det här området, vattnet runt Skandinavien, blir väldigt centralt för den här.
Men jag skulle ändå vilja föra in det där som jag var lite inne på här tidigare. Att det är ju så att just under intryck av det här som du beskriver, den ökade sovjetiska förmågan som man ser i slutet av 70-talet, här, sista sucken skulle vi kunna uttrycka det, för vi vet ju sen att det kollapsar ju då, va? Så börjar man ju tänka på ett annat sätt när det gäller den operativa planeringen i Sverige. Jag var ju inne på det här. Man överger då till exempel Kalixlinjen. Man har såna här grupperingsområden från vilka man ska samla, koncentrera trupper för att sen kunna avvakta och se och sen bedriva en form av manöverkrigföring mot ett sovjetiskt anfall då från öst. Och man faller tillbaka till Luleälv istället för Kalixlinjen till exempel. Och det där tycker jag ju vittnar ju egentligen också om något form av oförstånd. För att hur ska man kunna omgruppera om man sannolikt inte har luftherravälde, till exempel. Va? Det lärde sig ju tyskarna i Lassin och Normandie till exempel. De kom ju egentligen ingen vart. Därför att de allierade hade... Så det är den ena. Sen är det en annan sak som man ju lärde sig så småningom när vi sen kunde köpa in sovjetiska stridsfordon. Efter murens fall i början på 90-talet, som vi ju lärde oss på ett ganska skräckblandat, får man väl säga, sätt. Det var ju att de här stridsfordonen hade större framkomlighet än vad vi hade trott. Och det betyder ju att det var någon form av rörlig krigföring mot förband som tydligen tar sig fram på våra myrar, även på sommartid, hade ju varit en mycket, mycket svår uppgift. Och då hade det behövts liksom fältarbeten. Och allt det som fanns i den här Kalixlinjen som ju var kraftigt utbyggd under 60- och till slutet av 70-talet. Då. Så jag tycker att den där aspekten kan vi ha med här. Och att man ju kanske tänkte nog fel där. I svensk
Men då kan man ju ställa den där motfrågan om det verkligen var så mycket tanke. Utan det kanske mer var de här ekonomiska faktorerna som spelade roll då. Att man var man hade inget annat val egentligen. Sveriges försvarsmakt hade växt till en sån gräns att det gick egentligen inte underhållande med liksom en normala ekonomiska förutsättningar, utan det byggde på den här rekordårens uppbyggnad. Så att, säga,
att man inte kunde föra fram så mycket trupper att man kunde utgångsgruppera dem så att säga, för att upprätthålla det här territorialförsvaret som du säger. Utan i och med att man hade dragit ner så då var man tvungen att anpassa doktrinen. Det skulle ju vara ett sätt att förklara det här på. Då, att man, ja, men då satsar vi på att samla det vi har för att kunna bedriva någon form av rörlig krigföring. Och jag vet att vi hade den här diskussionen, du och jag, när vi gjorde vårt avsnitt om stridsvagn S och hur man tänkte kring det med de här motanfallen med landstigning i Skåne och så vidare. Att där fick man ju inledningsvis ju inte överhuvudtaget prata om att fördröja, men det kom ju sen att bli så istället. Att man föll tillbaka så att man insåg att man kan inte vinna det där slaget på stränderna. Så att vi är väl inne på någonting här, och det är väl att de här operativa planeringen ju kanske en självklarhet, men den har ju så tydligt påverkats av resurser, inte minst. Mm. Får man väl säga, eller hur?
I början av 80-talet så får man ju faktiskt, då påbörjar man ju en ny sån här mekaniseringsförsök. Ja. Man bestämmer sig för att man ska producera det som blir stridsfordon 90.
Ja, som har varit en stor framgång får ju sägas. Ja. Ja.
Och för Hägglunds i Örnsköldsvik.
Ja.
Som har tjänat mycket pengar på detta. Och sen så, och man beslutar också Gripen, och man beslutar också om att införskaffa en ny stridsvagn. Men det här är beslut som fattas, så det är inte genomfört under tidigt 80-talet, men då bestämmer man sig för att okej, vi måste göra någonting, vi måste öka liksom den kvaliteten på våra förband, men ramen behålls ju. Det är under den här tiden, man kan ju också säga det, under 1970-talet fram till 80-talets slut så drar man ner på ungefär 10 000 anställda inom försvaret. Samtidigt så ökar kostnaden också, det är en annan faktor. Så här. För att man försöker lönekompensera för statligt anställda så att de inte ska halka efter i lönetrappan så att säga, gentemot näringslivet. Så kostnaden för de anställda ökar ändå.
Ökade värnpliktsförmåner.
Ja, samtidigt som man drar ner liksom antalet anställda. Va? Så man har en enorma ekonomiska problem att få ihop den här kalkylen egentligen. Och det, jag vet inte om det fortfarande är, det är väl egentligen inte löst på ett sätt.
Nej, det är ju ofta upp i debatten att man har svårt att betala sina officerare. Senast är ju i flygvapnets piloter, va?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Vad är slutpunkten egentligen för den här skildringen av 70-80-talet? Det är väl beslutet 1987, eller hur?
Ja, försvarsbeslutet 1987, det är väl där som vi ser en slags... Och det är ju en ny vändning då i tänkandet. Och det här tycker jag är rätt fascinerande, för att jag vet att vi har diskuterat... Bland annat vi gjorde ett avsnitt om Kuwait, som jag själv är väldigt förtjust i när vi diskuterar Kuwaitkriget.
Du älskar ditt eget avsnitt alltså?
Ja, men alltså själva den diskussionen vi hade då och om den typen av krigföring som man ser där nere är ju mycket, det liksom bekräftar ju den här idén man har redan under slutet av 80-talet, att nu måste vi börja sikta på det här med strategiska överfall. Och det är en helt annan typ av försvarsdoktrin, om man nu så kallar det, än den typen av invasionsförsvar som man tidigare har planerat för. Och normalt sett så brukar man ju säga att det är som 2001 som är slutpunkten för det svenska invasionsförsvaret, men det påbörjas ju redan här, alltså redan innan muren faller egentligen, så är det med 1987 års försvarsbeslut som vi ser liksom en tydlig attitydförändring. Och när man för in där SÖ, strategiskt överfall.
Ja, och det var ju där i den där smeten som en viss Hårdstedt ryckte in. och jag känner igen det här lite nu, som jag sa i efterhand. Va? Men jag tror att man skulle kunna se det i flera steg. Att man först är man liksom orolig för att man utgångsgrupperar då på olika ställen fast. Att man kommer bli helt enkelt kringränd eller luftlandsatt i ryggen. Sen inser man att det här kanske inte fungerar. Och då börjar man med den här rörliga tänkandet som kanske inte var lika mycket betingat av att man inte hade resurser eller hur nu vi ska förklara det. Och sen kommer man till slutligen till det här som du säger, det här strategiska överfallet. Men jag vill ju minnas att man ju fortfarande ju övade ju för den här till exempel kraftfulla landstigningen över Östersjön. Men det var ju del i den där naturligtvis.
Ja, nej, men, förändringen sker ju förstås långsamt. Men det är här man börjar föra in det här begreppet som sen kommer bli så viktigt för när man diskuterar då insatsförsvar och den typen.
Och där en av mina uppgifter, det kommer jag ihåg, det var att gå före då delar av brigaden och leda in den då på plats i det här i Bråviksområdet, just som ju var ett sånt här landstingsområde. Bara för att ta ett exempel då.
En annan intressant konsekvens som det här får, som är relevant för mig som håller på med civilt försvar och forskning i det här området, är att man liksom börjar fundera och räkna på så här viktiga infrastrukturpunkter. Och det har ju att göra med det här, och det är kopplingen till Kuwait här, att man börjar använda sig av precisionsvapen. Och det är en annan slags utvecklingslinje som också har delvis grund i hur Vietnamkriget utvecklade sig och även har att göra med de här nya, nästa generations, fjärde generationens stridsflygplan och sådär. Att man inser att man behöver ju faktiskt inte längre atombomba eller kärnvapen, använda kärnvapen för att slå ut viktiga knutpunkter, utan man kan använda sig av precision guided missiles, PGMs. Så det där ligger liksom i bakgrunden, och då blir det också intressant att räkna hur många sådana där punkter har vi egentligen som är viktiga, som avgörande infrastrukturnåder.
Jag kommer fram till det.
Ja, cirka 8000 har jag läst. Okej. Jag vet inte faktiskt då, liksom bakgrunden till den siffran.
Broark, kraftverk...
Ja, jag gissar det. Okay, alltså, jag gissar det. Att hamnar, det är, liksom, ja, precis. Och transformatorstationer och allt sånt där. Och så sätter man samman det med en motståndare, eller den föreställda motståndarens förmåga att slå precisions... eller använda sig av precisionsvapen för att slå ut de här punkterna. Då är vi ju inne liksom i 90-talet och 00-talets diskussioner om hur det moderna kriget ska föras.
Men det jag skulle kunna tycka nu här, det är ju att vi skulle följa upp det här avsnittet. Så vi kan inte hålla på nu och trötta ut lyssnarna längre
med
våra diskussioner, utan att vi skulle kunna prata också om det som händer efter murens fall och det som blir det som man brukar kalla för insatsförsvaret och faktiskt förändringarna. Det skulle jag tycka var spännande att diskutera också. Som i mitt perspektiv var ett mycket olyckligt beslut, ju att man i så småningom pausade värnplikten och gick över till en yrkesarmé. Men det kan vi diskutera då där, tycker jag.
Parallellen med 1925 års nedrustningsbeslut är ju helt... Ja, jag får gåshud när jag tänker på det.
Är det konstigt att man skulle kunna få gåshud över en sån sak, Peter?
Ja, men jag får sånt. Jag
är lite mer tveksam där kanske. Men...
Ja.
Men hörru Peter, det här var ju spännande.
Ja, vad bra.
Tack ska vi ha kanske.
Tack ska vi ha, ja precis.
På återhörande. Hej på er, hej.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.